Jag tänkte innan jag kommer igång här så skulle jag vilja få lov att berätta för er om ett joggingminne jag har. Jogging, ni säger ju inte jogging utan ni säger länka. Ja. Så jag ska försöka hålla mig till terminologin. Och det är faktiskt så att om man ska tala om att länka så en av de mina tidigare inspirationskällor till det var faktiskt just när jag gick på FÖ i Vasa. Vi hade fysisk fostran och det var Leif som ledde det och du inspirerade också till detta att ge sig ut och länka och gärna längs med viken där, ni vet där folkhögskolan ligger, Rantakatu kanske, just det. Men i alla fall något mer sentida var när jag råkade av misstag hamna med på Göteborgsvarvet som är en halvmaraton här i år. Det var en vän till mig som kom på att han skulle få barn och inte tyckte det var lämpligt att springa i samma tid. Så då gav han vidare sin anmälan till mig. 2 månader innan fick jag reda på det, så då tänkte jag att det är dags att försöka att spänna bågen en smula. Och så var jag där, så skulle jag ge mig ut och springa. Och med min ganska rejäla lekamen då så skulle jag ta mig 21 kilometer. Jag hade inte tagit med ett sånt här vätskebälte. En del hade med sig vätskebälten och jag tänkte, men jag visste att det skulle komma vätskekontroller senare. Men redan vid start så kände jag hur det liksom började kännas ganska torrt i halsen. Och så gav vi oss iväg. Starten gick där genom Slottsskogen i Göteborg. Och en del löpare hade då med sig sån här vätskebälten och det kluckade så där lockande på olika håll. Och jag kände liksom törsten tilltog. Och jag visste att det skulle komma vätskekontroll. Men oj vad det dröjde. Och backarna, vi fortsatte genom Majorna där i Göteborg. Och det var som att det aldrig ville komma. Och där när jag springer och känner att jag hur kommer detta gå? Jag kommer få vätskebrist och jag kommer bli sjuk. Och jag kommer få bryta någonstans ute på Hisingen vid halva och lomma hem. Jag bor på Hisingen. Tänker jag få lomma hem. Pinsamt kommer det bli. Och så slår det mig, det här bibelordet, så som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig. Okej, det är en kanske ganska svag koppling, men ändå, jag var riktigt törstig. Jag hade en riktigt ordentlig längtan efter att få stilla min törst. Och så kommer äntligen den här vätskekontrollen. Ni vet hur det kan se ut på de här loppen. Man kommer där och ska försöka fajla in lite snyggt. Och dricka utan att få allting på sig. Och jag drack 1 glas, 2 glas, 3 glas. Och hälften var väl på tröja. Men jag hade fått min törst stillad. Och hade fått ny kraft med lite energidryck och sådär också. Till att löpa vidare upp över Älvsborgsbron. Och jag kom faktiskt i mål. Jag säger inte tiden, för då kommer ni bara fundera. Men jag var glad att ha nått runt. Och det hade aldrig gått utan vätskan. Och så tänkte jag på det med det här bibelordet. Att så som hjorten trängtar efter vattenbäckar. Jag hade nog innan haft en ganska söt bild av den där hjorten som liksom trippar i skogen sådär. Men så slog det mig att det är nog mer av en slags dödsångest när hjorten liksom jagat far runt och söker hur den ska kunna komma vidare i livet genom att få sin törst stillad. Och så när vi tar till oss... Oho. Ja. Tack. Riktigt tjusigt. Ja. När vi tar till oss av Bibelns budskap så förstår vi att det är någonting som vi behöver ha. Att så att säga äta och dricka för att stilla vår andliga hunger och törst. Problemet är Jag tror att min fru som sitter här intill, hon kan intyga att hon... Tack Göran. Göran känner mig sedan några år. Ja. Det... Mm. Att ofta så är det så med den fysiska törsten att man kan missa den. Och det kommer först som en huvudvärk. Just det, jag har inte druckit, nej. Och på samma sätt med vår andliga törst, den kan ibland märkas dåligt. Vi har ett ständigt behov av att stillas vid de goda källorna som är Guds ord. Men det är inte alltid som vi känner av törsten. Men vi behöver få lov att släcka vår törst. Och det är min bön att jag de här dagarna skulle få lov att känna min törst. Och så att jag liksom så där girigt suger åt mig av det som kommer att serveras dessa dagar. Att möta Guds ord med en förväntan om att få sitt andliga hunger och törst stillad. För där finns det stillnad. Där finns det som vi behöver för att få näring för vårt inre liv. Men vi är nog lite slarviga med det. Kanske de flesta av oss är noggrannare med att hålla mattiderna. Ibland är vi slarvigare med andaktstiderna. Jag läste lite av Dietrich Bonhoeffer som skriver om i sin bok Liv i gemenskap. Om detta med hur viktigt det är för oss som kristna att börja vår dag med att viga den åt Gud. Att möta honom, att hämta vår kraft från honom. Vi ska be om att det här skulle få bli ett möte med källan. Kära himmelske far, tack för att du vill stämma möte med oss. Tack för att du har lovat att där två eller tre är församlade i ditt namn, där är du mitt ibland dem. Herre, nu tar vi dig på orden. Vi håller ditt löfte framför dig och så ber vi om att du skulle vara med. Och vi ber om att vi skulle få stilla vår törst. Vår törst efter dig. Att vi skulle få ny mat, ny dryck för vår själ. Herre, om det är så att vi är väldigt mätta och väldigt otörstiga, Herre, sänd då en hunger och en törst hos oss efter dig. Och så att vi inte försöker stilla det på annat sätt än hos dig. Vi lämnar nu den här stunden i dina händer. Amen. Ja. Många av er var här igår när jag talade om detta med friheten och vad det kan finnas för hinder för vår frihet. Alla var inte här. Jag tänkte bara helt kort göra en catch-up. Vi började med att, eller efter att ha talat lite inledningsvis kring definitioner av frihet och hur det, ordet frihet kan anknyta på olika sätt till våra liv, så lyfter jag fram bibelstället från Romarbrevet 8:1, att så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och några verser ytterligare. Alltså, friheten finns där. Är vi i Jesus Kristus så finns finns friheten från synden och friheten till ett liv med Jesus. Och hoppet om ett evigt liv, det finns där. Och sedan det som vi stannade upp inför var vad det kan finnas för orsaker till att människor då inte är där i denna underbara frihet. Och det första vi var inne på var detta med att vägen till frihet inte är känd. Den har liksom inte blivit tydlig. Vi talar om soldaten i skogen. Det andra vi talade om var detta med olika typer av vanföreställningar som kan finnas om vad frihet är. Där man har definierat den goda, den viktigaste friheten på annat sätt. Till exempel som de demokratiska värdena. Att det skulle vara den stora och viktigaste friheten. Och det tredje vi var inne på var detta med inkrökthet i sig själv, där man av olika skäl har fastnat i olika former av självömkan eller självförakt, och där man så att säga inte vill eller vågar länka ihop sig, vågar söka Gud i det. Och så talade vi om detta med synden. Hur synd som vi har förstått att det är synd och som vi inte vill låta komma fram i ljuset, hur det kan bli till ett hinder. Slutligen så talade vi om fariseismens hinder. Det här när vi visar upp en yta, och där ytan blir på något sätt det som vi också själva på något sätt tror är vi, och som vi som andra människor ser, men där Gud ser något annat. Och hur jag visade på det som jag tror är det viktiga i detta, det är att vi släpper den egna stoltheten, att vi låter inleder ett fullständigt samarbete med sanningens ande, där han får lov att visa oss hur dana vi är. Att vi får träda ut i ljuset. Som det talas om i första Johannesbrevet. Att vandra i ljuset. Och så får lov att i takt med att Gud visar oss olika saker i vårt liv som inte stämmer med hans ord, så får vi göra upp med det. Och då tänkte jag som så att innan vi går vidare nu och talar om det som skulle vara dagens ämne, frihet från synd, att vi så som vi sitter, ja nu har han tänkt en sån där grej, ja just det, att så som vi sitter, att vi hade funderat lite grann, två eller tre stycken, så som det känns bekvämt. Kring det här med jag har försökt att tala ganska tydligt om de här olika hindren som jag ville få lov att lyfta fram. Kanske finns det någon av de kategorierna som man skulle kunna bryta ner och göra mycket tydligare. Där ni har tänkt saker kring detta. Och jag tycker det skulle vara jätteroligt om vi hade tagit 3 minuter nu till att fundera på detta med... Vad finns det ytterligare hinder för att träda ut i den här friheten som ni har reflekterat över innan ni kom hit eller utifrån det föredraget jag hade igår? Eller någonting i de här punkterna där ni känner att den där nyansen kunde gott ha fått komma fram eller så? Okej, nu har jag försökt att också värma upp lite grann så ni har hunnit tänka lite grann under tiden som jag har pratat. Nu släpper jag ordet fritt att så som ni sitter, 2-3 personer, fundera kring hinder. Vad finns det för hinder för friheten i Kristus? härligt sål av goda samtal förhoppningsvis. Är det någon som känner att ja, det här borde vi bara få lov att sagt från det som kom fram hos oss? Det här borde bli sagt. Precis. Jag har svårt att släppa kontrollen och vill gärna styra själva. Och så får det vara den skola där vi också befinner oss i, där vi får jobba med att släppa taget och lämna över till Gud. Ja. Är det? Ja. Tack så mycket för det. Jag kommer att komma in lite grann på det senare idag. Att proklamera frihet för den som inte visste att den satt fast. Det är inte så jättestor vits i det. Nu tror jag nog att många människor kan känna en stor ofrihet i det som det innebär att uppfatta att man själv måste ha kontrollen över sitt liv. Alla mina val, allt det hänger ju på mig. Och att i det kan det också upplevas som en stor ofrihet. Jag måste välja rätt så att det inte blir fel för mitt liv. Med liksom min idé om hur jag ska förverkliga mitt liv. Men att på den oron besvara det med att Jesus har dött för dina synder, du är fri. Det går nog knappast att börja i den änden. Nej. Pekka.
Ja.
Ja.
Nu känns det väldigt fri att jag enbart tittar inte på TV, jag länkar eller vad som helst, men inte tittar på den. Så jag har mera frihet, läser Bibeln och såna saker.
Just det. Ja. Tack. Ja, tur att det inte var en bringare. Låt oss, om det inte var några fler sådär. Det var jättehärligt att få feedback. Yes, ett till. Ja. Ville du säga någonting mer om det? Just det, som hinder, visst, verkligen, just det. Och det har slagit mig en del i de här förberedelserna också, att vi Och jag kan tänka en fara. Jag kan ibland när jag är ute på Facebook se statusmeddelanden som är ungefär så här. Jag har de här möjligheterna idag. Jag skulle antingen kunna gå till stranden eller jag kan snickra på mitt hus. Vad ska jag göra? Så lägger man ut det som ett statusmeddelande på Facebook. Och sen så får man ett antal svar efter en stund. Och så kanske man fattar beslut i linje med ett av de här. Men vi lever så bland människor och så att vi tanken om vad ska andra människor tycka om detta ligger så nära till hands. Om människofruktan var en fara på 1800-talet eller på Jesu tid, vad är det inte idag när vi är så sammanlänkade med varandra så att vi kan leva så hypertransparenta liv. Vi är så man talar ibland om connectivity. Alltså vi är så connectade med varandra eller kan vara i alla fall. Och risken är att vi lyssnar så mycket på andra att Guds röst blir som en avlägsen röst. Och där vi fruktar eller lyssnar så mycket på vad ska andra människor tycka om detta och detta och detta. Ja. Mitt ämne idag skulle vara detta med frihet från synd. Och det här är väl på något sätt det som är evangeliets höjdpunkt, kärna, kristendomens fantastiska budskap. Och som vi på nytt får ta till oss och som det är predikans uppgift att göra stort för oss gång på gång med olika infallsvinklar. Och min önskan och min bön för den här stunden är egentligen just att detta skulle få bli en predikan där detta med evangeliet om att det finns en frihet för dig och för mig, att det skulle få bli stort igen. Och Paulus har skrivit mycket gott om detta i Romarbrevet. 4, 5 och 6 till exempel kan vi gå till och titta, se mycket av detta med den frihet som vi har. Jag skulle vilja få lov att göra det på ett lite annat sätt. Jag tänkte på den här buren och nu är inte säkert att Bibelns bildspråk riktigt överensstämmer med mina inre bilder, men det finns ett bibelställe, och nu måste jag ha min bibel. Aj. Det finns ett bibelställe i Saltaren 124:7. Någon bibelsprängd kanske redan vet vad det står där. Men det står det: vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. När vi läser Guds ord och tar till oss vad det hela handlar om, vi som människor som möter den helige guden, så blir det klart och tydligt att lagen liksom har fångat in oss. Jag vet att det är en fågelbur. Vi har fångat in oss som i en snara, en bur. Och vi sitter fast utifrån lagen. Lagen säger vi är skyldiga. Vi är värda döden, helvetet. Men något har hänt. Snaran eller buren är krossad av någonting och vi är fria. Vi har blivit satt fria som fåglarna som hade blivit fångade och som inte hade någon chans på egen hand att komma sig ut. Och det är evangeliets glada budskap om frihet. Vi har sluppit ur den snara som lagens krav ställde på oss. Och inte genom något fusk, utan genom ett rättfärdigt, fullkomligt offer. Jesus blev vår vikarie. Han vikarierade på vår roll som skyldiga. Och han gjorde det komplett. Och buren är öppnad och vi är fria. Men så finns det ju en del yra fåglar som inte förstår att dörren är öppen. Och det är liksom där som proklamationen av evangeliet kommer in. Det behöver också bli, det finns en dörr. Det är öppet ut. Vi ska fortsätta med att tala om detta med vårt inre i förhållande till Guds ord. Och då skulle jag vilja få lov att göra det i ljuset av Hebreerbrevets 4:e kapitel, verserna 12 och 13. Där står det: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Och så är det med ditt och mitt liv, att i ljuset av ordet blir vi avslöjade. Och när vi läser om hur Gud vill att vi ska leva, hans ord, så ser vi att både tankar, ord och handlingar på många sätt sticker av från det som Gud ville. Och jag, Johannes, jag kan i vissa stunder se en del av mitt syndafördärv. Jag ser inte ditt, men jag ser ibland mitt. Men med Guds syn är det inte så. Hans syn är det inget som helst fel på. Vi läser det att inget skapat är dolt för honom. Han ser hur mitt liv ser ut i förhållande till hur hans intention. Jag vet något av vad han ser hos mig. Och du kanske tänker på vissa saker hos dig. För hans ords skarpa svärd så går det liksom en skiljelinje i mitt liv mellan det som är rätt och sånt som är fel. Ett svärd, bilden av ett svärd, det är en väldigt, väldigt stark bild. Ett svärd som skär skapar ju ett snitt. Där någonting är på ena sidan och någonting är på andra sidan. Och det står om Guds ord att det är av en sådan karaktär. Att det skapar skiljelinjer mellan sånt som är gott i Guds ögon och sånt som inte är det. Mellan sånt som är rättfärdigt och sånt som är orättfärdigt. Det är ju så att ju mer erfarenhet vi får av livet, i livet, desto mer nyanser får vi. Vi kan tänka kring saker mer och mer nyanserat. Att det finns väldigt mycket mellan 1 och 0. Mellan svart och vitt och mellan krig och fred. Det är inte entydiga saker. Mellan höger- och vänsterpolitik. Men det är lätt att också det synsättet sprider sig i förhållande till Gud, alltså vad som är rätt och fel i Guds ögon. Men jag tror att detta bibelord vill säga oss någonting annat. Att det faktiskt finns en gräns mellan vad som är rätt och vad som är fel i våra liv. Därmed inte sagt att den gränsen alltid är enkel att upptäcka. Och på något sätt är det väl så att i syndens värld så är också det bästa på något sätt solkat av synden. Att det liksom, det sätter avtryck också på det vackraste. Kanske till och med på ett familjeläger. Men igår talade vi, och jag påminde om det idag igen, om detta med sanningens ande. Att han skulle få lov att visa. Och det är... I ljuset av Guds ord som sätts i förhållande till våra liv. För det är just det som detta bibelordet visar så extremt tydligt. Guds ord och våra liv hör ihop. Guds ord ska sättas in, rätt in i våra liv och appliceras där. Det skrevs för 2000 år sedan och bakåt. Men det har full auktoritet. Och är skarpt. Det är inte trubbigt. Det står att det är skarpt. Det går att sätta in i ditt och mitt liv. Men vi behöver den helige andes ledning för att se vad det får för konsekvenser. Men det får konsekvenser. Det finns bilden av svärdet som faktiskt visar på det som vi får lov att tacka Gud för. Och det som vi behöver bekänna. Och så finns det också sånt som är däremellan. Men det finns det som är synd och det som inte är det. Det vill jag få lov att lyfta fram. Och det står också i ett och samma, i det samma bibelordet som vi var inne på. Att den är Gud som har gett oss sitt ord. Visat sin vilja. Och vars vilja liksom skär rakt in i våra liv. Och visa på sånt som håller och sånt som inte håller. Han ska en dag döma världen. Han ska döma dig och mig. Hur kommer det gå i den domen? Vi ska hålla lite grann på svaret i den frågan. Det brukar man också göra i predikningar. En dom som jag minns väldigt tydligt. Det var när Saddam Hussein dömdes skyldig. På goda grunder för folkmord och det var säkert fler på fler anklagelsepunkter. Och det var ju så, det var ingen som la fingrarna emellan när han hängdes. Och i mångas ögon var det just så att rättvisa åtminstone i någon mån skipades när Saddam hängdes. Jag vet inte om det är några med mig som har sett de här bilderna av Saddam där strax innan han hängs. Nätet på gott och ont. Jag ser bilderna framför mig av en väldigt liten Iraks forne härskare. Sina sista minuter kvar i livet där han står i det här betong med de betongväggarna grått och man ser hur det lyser i hans ögon av en skräck inför döden. När någon av bödlarna förklarar för honom hur den här snaran kommer att agera. Tänk er att någon i de här sista skälvande minuterna av Saddams liv hade klivit in där i den grå betongaktiga rummet och sagt: Saddam, du är fri. Du dömdes på goda grunder, men du är fri. Du är en fri man. Du får gå hem till din släkt, återuppta livet som du hade för 40 år sedan. Eller, ja. Du är fri att börja om. Det hände aldrig och han dog som en skyldig man. Och vårt alldeles rättmätiga straff när Guds ord sätts mot våra liv, det är att vi är skyldiga. Vårt rättmätiga straff är att dömas till helvetet. Men någonting har hänt. Det som inte hände för Saddam i den situationen. Jesus är Saddams frälsare också för den delen. Men det som inte hände i den scenen, det har hänt i din och min, ditt och mitt livs scen. Någon har gått in där, tagit av snaran från dig och sagt, du är fri. Du är alldeles fri. Ingen mer, vi har ingenting mer att säga som har med dom och död att göra. Du är fri. Gå och gör vad du vill. I det mest kända bibelstället vi har står det, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi kan inte förstå att det är så att Jesus liksom har klivit in i vårt livs grå betongcell och sagt, du är fri. Men vi får ta emot det. Och så kan vi kanske få förstå ett och annat längs med livets gång. Men att, alltså, att vi blir försonade med Gud är inte avhängigt av att vi fattar det. Det är att vi får ta det så som barnet tar emot gott från sina föräldrar som inte fattar hur det precis hänger ihop. Vi får ta emot det. Andrew Crouch sjunger i en av sina låtar I don't know why Jesus loved me. I don't know why he cared. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad. I'm glad he did. Vi kan inte förstå det, men vi får lov att ta emot det. Skulle någon ha kommit in i Saddams cell, säga att det var en kurd, och sagt, du är fri. Inte skulle det varit rimligt. Men underbart. Så får vi ta emot den friheten. Kliva ut ur den grå cellen. Vi slipper att stå under Guds vrede. En annan plats, en annan tid. Nu lämnar vi Bagdad. Eller vad det nu utspelade sig i den här cellen. Ett helt annat rum i en helt annan tid. Platsen är en våning i Jerusalem. Det är ett tilltufsat gäng lärjungar som sitter där. Jesus har dött. Ni vet, de har liksom hade ingen bibel att läsa i vad som skulle hända sen. Det var verkligen nattsvart. Deras älskade mästare Jesus var död. De hade levt ett radikalt liv där de så att säga hade klivit undan från mycket av det som de var deras vanliga sysslor. Och så hade de följt Jesus och så var han borta. Tänk vad mycket som måste plågat dem i den stunden. Smärtan, saknaden efter Jesus. Deras egen traumatiska upplevelse av skärtorsdagens och långfredagens händelser. Och 3 år till ingen nytta, vad var detta värt? Och risken för att nu, som toppen på alltihop, dessutom bli jagade och kanske dödade för att man var associerad med den här uppviglaren. I detta, där de verkligen befinner sig i en sån riktig nollpunkt, eländets nollpunkt, så kommer Jesus och så säger han, frid vare med er. Tänk om vi skulle kunna förstå något av vad de orden måste ha inneburit för detta gäng lärjungar. Han står där. Han lever. Är det på riktigt? Ja. Och vad är det han säger när han säger frid vara med er? Är det tjena tjena, fridens liljor? Nej. Och det är inte heller en sån allmän önskan om att må nu frid vara med er i det här nya som börjar nu. Nej, det är någonting långt mycket större. Det är en proklamation av det stora budskap som Jesus nu har att berätta om. Nu finns det frid att få. Det är skapat frid mellan Gud och människor. Nu är det färdigt. Världshistoriens viktigaste annonsering. Verkligen löpsedelsstoff. Och det är det som missionen har att förmedla vidare. Med de olika hinder som vi nu kan ha, så är det, det finns frid. Det finns frihet att få. Och kanske behöver man börja i en helt annan ände. Kanske finns det helt andra skriande behov. Kanske finns helt andra frågor. Men till slut behöver den här frågan få sitt svar. Var finns friden? Vi måste hjälpa människor att få ställa de frågor där svaret är friden finns hos Jesus. Ja, Jesus har skapat frid. Och han vill ge oss frid på alla plan. Friden mellan Gud och människa är den viktigaste friden. Att ha frid med Gud och veta att man får lov att stega sitt liv mot evigheten. Att veta att det finns mål och mening med min färd här. Det är ett av de... Det viktigaste för en människa att få svaret på. Och i det så faller mycket annat på plats. Den hysteri och oro som så många människor känner idag. För att hinna med att göra tillräckligt många saker i sitt liv innan man dör. Eller innan man blir oförmögen att kunna göra allt det där man ville göra. Att se att detta inte är allt. Vi får ha frid med Gud. Vi får vara på väg mot en himmel. Och så vill han också få lov att komma med sin frid rakt in i vårt vardagsliv. Han är inte ointresserad av de små sakerna. Vi talade om det igår. Och att få lov att ha som sin livsstrategi att säga allt till Gud i bön. Att lämna fram det jag har. Att sätta ord på det som är mitt livs oro, vad det nu än kan handla om. De olika sakerna som plågar mitt hjärta. Det är gott att få göra det varje dag. Så får vi ha frid. Frid med Gud. Och få uppleva frid. Och så går klockan jättefort. Jag hade egentligen tänkt att vi skulle ha tagit en stund till med funderingar. Jag får spara det, för jag har några saker till jag absolut gärna skulle vilja hinna med att säga. Några minuter till. Detta att det finns frid. Det finns frihet. Av olika orsaker så kan vi ha så svårt att tro det. Och det är detta som ligger i det med hindren för friheten. Men det kan också vara det att det finns en... Vi kanske har frid med Gud, men vi känner så lite av friden. Och låt mig då få lov att påminna om just det bibelställe vi var inne på förut. Att ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son. För att var och en, du kanske inte känner dig som att det är så mycket bevänt med din tro. Men för att var och en som tror, vi behöver inte mäta tro i större eller mindre, utan tro är detta att komma till Jesus. Att komma till Jesus med det jag har, med min synd, med mina misslyckanden, med mina bekymmer, och att hålla till där. Och så får vi ha med våra frågor och funderingar och vår ömklighet, om det nu känns så. Och låt mig få lov att påminna om en mycket klokare herre än mig. En man vid namn Rosenius. Han talar om detta med nåden i Guds hjärta. Det är ett väldigt vackert uttryck. Den rubbas inte. Den är inte flyktig. Gud är inte lynnig. Han må vara sträng i den meningen att han inte accepterar synd, men han har accepterat offret, Jesus. Och så får vi räkna med en nådig Gud. Guds nåd som han öser över oss, den är inte som en känsla hos oss, som en känsla hos oss kan vara, som är flyktig, som blandas med annat. Nåden i Guds hjärta gentemot oss människor är odelad, och den är där för att stanna. Så får vi ta emot den friheten. Vi får göra som Israels folk som hade blivit ormbitna och som låg där några minuter från döden. Att vi får lyfta blicken. Det är ingen stor grej. Men lyfta blicken, se. Och så fanns livet där i att se på den här kopparormen. Att ta emot. Så enkelt det är för den där predikanten. Så enkelt. Ja, men det är så enkelt. Och så är det ändå så svårt. Kanske har ni hört uttrycket Guds barnbarn. Det här när tron på Jesus var en självklarhet i barnaåren kanske. Och i lyckliga fall också i tonårstiden. Men hur det för ett Guds barnbarn sen blev mer och mer av ett sånt här traditionsgods som man upprätthöll med hjälp av vissa handlingar. Tänkte lite på det som Magnus var inne på. Vissa handlingar som man gör så att man hoppas att det ska finnas en nådig Gud när man en gång dör. Guds barnbarn, i det uttrycket ligger också nog. Det är väl inte alldeles noggrant definierat. Jag tror inte att det finns med i Svenska Akademins ordlista. Men där tänker jag mig också att man har fått lov att växa upp i ett kristet hem. Och det är en stor gåva att få växa upp i ett kristet hem. Därför det är så väldigt mycket av kunskap, av förståelse som man då har med sig gratis. Men det är ju det. Om vi nu skulle känna att ja, det här med Guds barnbarn. Jag har fått växa upp i ett kristet hem. Men har detta fått bli mitt personligen? Jesus måste ju få vara just din och min frälsare. Jag har fått förmånen att växa upp i ett hem där frid med Gud och syndernas förlåtelse. Det var jätteviktiga saker. Vi talade ofta om det. Både så där allmänt på aftonbönen och specifikt när det handlar om hur lever vi då? Vad ska vi göra nu? Vad säger Gud om våra liv? Men jag kan inte nu leva på mammas och pappas radikala kristendom. Det håller inte. Utan det här måste ju få bli mitt. Johannes, 36 år. Det måste få vara mitt. Magnus var i sin morgonbön inne på detta här med att Jesus vet din väg till himmelen. Tyckte det var oerhört härligt att få höra den påminnelsen. Jesus vet din och min väg till himmelen. Det är inte samma som din grannes. Det är inte samma som din mammas och pappas. Det är inte samma som våra vänners. Guds ord är detsamma, men vi har unika livssituationer. Och så måste vi få träda in i en personlig relation till Jesus. Där han får vara den som leder oss. Som visar oss hur hans ord träffar våra liv. Så att vi får se var vägen går. För vi kan inte hitta den vägen själva. Spången var bra. Bilden av spången. Eller om ni vet den här, det finns en lek där man är i två lag, så ska man fram och runda en kon och tillbaka. Det finns ju många varianter. Stafett heter det. blindstafett finns en variant där laget står kvar och ropar ut så här, lite till höger, fram, akta, det är en grop där, en sten. Och nu tillbaka, kom igen. Den som då har bindel skulle ju aldrig få för sig att vara kaxig och liksom glida på egen hand. Och är det nu svårt att runda en kon med bindel så är det alldeles omöjligt att hitta vår väg till himmelen utan att vara ledda. Men Jesus har lovat god ledning för var och en som söker honom. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus vill gå med och så får vi vara ledda av honom. Så får vi söka honom och det gör vi i hans ord med bön om att bli ledda. Och så får han visa oss pö om pö den väg han vill att vi ska gå. Och så får vi, det är att vara fri därför att någon annan, jag får lov att släppa kontrollen och vara ledd. I det ligger det en oerhörd frihet. Amen. Herre, tack för den frihet som vi har. Hjälp oss då att inte lämna den. När du nu har gjort allt, Herre, för oss tillbaka. Hjälp oss att leva där i ditt ords ljus. Och så att du får leda och visa och hjälpa och styrka oss på vägen till himmelen. Amen.